السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ببريار نرمو سلوتت بو تفسير إذن هالسورة سورة الزمر، وكأبن سلوتت بو موندن آب رمضان. وبير الله سبحانه وتعالى أت أندلت فرص أكسبتيرا våra gärningar och att ge oss tawfiq att uppleva Lailatul Qadr på bästa sätt. Vi börjar som vanligt med att lyssna på de ayat, de verser som vi idag kommer att gå igenom.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
Vi har kommit fram till vers 60. Och där säger Allah subhanahu wa ta'ala: Wa yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda. Och på uppståndelsens dag, det vill säga domedagen, kommer du se dem som ljög om Allah med förmörkade ansikten. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Finns det inte i helvetet en vistelse eller boning för de högmodiga? Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala, och vi läser från tafsir ibn Kathir och lite andra tafsir, men vi utgår från tafsir ibn Kathir. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att lugnarna, de förnekarna, kommer att få sina ansikten förmörkade på domedagen. Och att Allah azza wa jall kommer att på den dagen mörka vissa ansikten och lysa upp andra ansikten. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de som kommer att få sina ansikten mörka, det är folket som trotsat, som förnekat, och de som då inte vägrat, eller de som vägrat att underkasta sig. Och de som kommer att få sina ansikten upplysta, säger Ibn Kathir, det är Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Det är Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Naam. Så här nämner Allah Azza wa Jal att vissa ansikten kommer på domedagen att vara upplysta, vackra. Och vissa kommer att vara mörka. Och det här nämner Allah på flera ställen i Koranen. Yani, يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ, som Allah säger i surat Ala Imran. På den dagen vissa ansikten kommer att vara lysande, ljusa, och vissa ansikten kommer att vara mörka. Och det här ska absolut inte förknippas med människornas hudfärg. Det har ingenting med saken att göra. En person kan vara ljus i hyn i detta liv, men ändå ha ett mörker över sitt ansikte. Och en person kan vara mörk i sin hudfärg och ändå lysa av yani, nur al-iman i sitt ansikte. Och det här är någonting som också kommer att synas ännu tydligare på domedagen. Där Ahlul Iman kommer att äras med att få ett ljus på sin ansikte. Och Ahlul Kufr och Shirk och Bid'a, yani folket av innovation och trots och synd, kommer att förnedras och få ett mörker över sitt ansikte. Och då säger här vissa ulama, är det som mörkret av en kolsvart natt. En förnedring kommer att vara det som präglar deras utseende. Och lägg också märke till här hur Ibn Kathir nämner att de som kommer att få sina ansikten upplysta. Det här är inte bara en fråga mellan Ahlul Islam och Ahlul Kufr. En folket av Islam och folket av icke-troende. Utan det är också inom Islam. Yani de som inom Islam har valt att följa profetens väg, alaihissalam, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de som följer den rätta förståelsen av Islam, det är de som kommer att komma med dessa upplysta ansikten på domedagen. Och folket av innovation och bidda är de som kommer att komma med förnedrade ansikten på domedagen. Och det här har också berättats från vissa av sahaba radiyallahu anhum. Och här finner vi också faran av att ljuga. Allah nämner här faran av att ljuga. Alladina kadabu ala Allah. De som ljugit om Allah. Och det här omfattar all form av lögn. Att ljuga om Allah, påstå att han har en son, en dotter, eller att änglarna är hans döttrar, eller att någon människa är gudomlig, eller ljuga om Allah att man är en profet, eller ljuga om Allah med någonting annat. Då faller man in under den här versen. Och det är väldigt, väldigt farligt att ge sig in i sånt. Och vad som också faller in under detta är att tala om Islam utan kunskap. وَأَنْتَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Då har du ljugit om Allah. Om du säger att så här säger Islam och du hittar på någonting, då har du ljugit om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför ska man vara väldigt försiktig när man yttrar sig och uttalar sig om Allahs religion. Och endast göra det med kunskap. Och det här har vi talat om tidigare. Vad gör du om du inte vet någonting? Du frågar sin fråga. Vad gör du för någonting? Du säger Allahu alam. Finns det någon skam i att säga Allahu alam? Eller måste vi ha den här inställningen att jag vet allt? Mr. Know-it-all, jag kan svara på alla frågor. Jag vet inte, det finns inte med i min ordlista. Nej, det är högmod. Utan en muslim är ödmjuk och säger Allahu alam. Eller hänvisar till någon som vet. Eller säger vi kollar upp svaret. Och så vidare. Men man talar inte om Allah utan kunskap. Det är mycket, mycket farligt. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Finns det inte i helvetet en boning, en plats för de högmodiga? Vilka är de som förnekar Allah och ljuger om Allah? Det är de som är högmodiga. Och högmod är enligt profeten Muhammad alaihissalam två saker som definierar högmod. Vad är högmod i Islam? Det är batarul haqq wa ghamtun nas. Det är att neka sanningen och att se ner på andra. Och den andra är ett resultat av den första. Okay? Så vad är då högmod för någonting? Att neka sanningen. Att inte acceptera sanningen när den kommer till dig. Och det här är ju en utmärkande egenskap av de som vägrar att acceptera islam efter att kunskapen kommit till dem. Då säger de att vi följer våra förfäder. Jag kan inte lämna min fars religion. Det här är vår kultur. Varför ska jag följa sådana som dig? Och liknande saker. Jag har ett liv att leva. Jag har inte tid för religion. Och liknande dumma ursäkter som shaitan uppenbarar till dessa människor. Det är högmod att inte vilja acceptera sanningen. Och om man kollar på Qasas al-Anbiya, profeternas berättelse i Koranen, även i Bibeln, finner när sändebuden kommer till sina folk, så är det just högmod som får folket att vägra acceptera sanningen. De tror sig vara bättre än profeterna och sändebuden. Vägra acceptera sanningen. Vägra att underkasta sig sanningen. Och det här var ju också det som drabbade Iblis, djävulen, då han blev beordrad att falla ner i sujud av respekt till Adam. Till Adam a.s. Och då säger han, ana khairun min, jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och honom av lera. Och vad är det? Det är högmod. Det är ujub. Han tror sig vara för mer än Adam. Och vägrar att underkasta sig Allahs påbud. Vilket är sanningen. Allahs påbud är alltid sanningen. Så att inte acceptera Allahs påbud och att trotsa, det är högmod. Och ett resultat av högmod, att vägra acceptera sanningen, är att man ser ner på andra. Genom att tycker sig vara bättre, för mer än andra människor. Och det är också en väldigt ful och klandervärd egenskap som inte hör hemma i islam. Och Ibn Kathir nämner här i tafsir en hadith som nämner konsekvenserna av högmod på domedagen. Och då nämner han att profeten Muhammed a.s. sa att de högmodiga kommer på domedagen att återuppstå i storleken av små myror, men i skepnaden av människor. De har sin mänskliga skepnad, men storleken på deras kropp är som en liten myra. Och de kommer att omringas, omslutas av förnedring från alla håll. Och i vissa hadither folk kommer typ trampa på dem nästan. Och de kommer att föras in i ett fängelse i helvetet. Lyssna på det här. Inte i helvetet, ett fängelse i helvetet. Yani steget värre. Eller, och en dal i helvetet som kallas för Bolas. Okej? Okay? Mina nar, och den är Narul Anyar. Det är eldens eld. I ett fängelse i helvetet, i en dal i helvetet, där eldarnas eld finns. Och där kommer de att få dricka blodvaret av folket i helvetet. A'udubillah. Och den hadithen är inshallah hasan. Så kolla här. Vad är konsekvenserna av högmod? I det här livet så uppnår man oftast inte heller som högmod speciellt mycket. Wallahi, folk hatar högmodiga människor. Är det inte så? En person kan vara en översittare. Han kan gå hem med pistol, han kan förtrycka folk, han kan utpressa folk. Han har respekt, men han har ingen, han är inte ärad, han är inte älskad. Dör han, folk säger alhamdulillah, han är borta. Det är janazah, Allah, jag ska inte gå och be över honom, eller hur? Om han nu skulle tillskriva sig islam. Den högmodiga är inte omtyckt. Han är förnedrad, han är hatad av människor, subhanallah. Och inte bara det, vad är motsatsen till högmod? Ödmjukhet. Och på arabiska? Vad heter det? Tawadu. Tawadu är en av de mest utmärkande egenskapen som muslimen ska ha. En muslim ska vara ödmjuk. Och vad, om vi kollar på definitionen av högmod, kommer ni ihåg de här två? Att neka sanningen och att se ner på folk. Då blir definitionen av ödmjukhet motsatsen. Det blir vad? Ett, att acceptera sanningen, följa sanningen. Och två, att respektera andra människor. Tayyib. Och många av de rättfärdiga från förr, de brukade se sig själv bristfälliga. Jag ser andra som bättre än mig. Jag vet, jag har massa brister och synder. Vem är jag att tro att jag är bättre än andra människor? Och även om vi nu hypotetiskt säger att jag är bättre än någon annan idag, vem kan garantera att jag är bättre än honom imorgon? Hur många gånger har saker och ting inte förändrats? Att den dåliga blivit bra och den bra blivit dålig. Och det här ligger i Allahs hand. Så man ska alltid vara ödmjuk. Och se på sina brister. Och be Allah om förlåtelse och sträva efter att bli bättre. Tayyib. Så vad händer om man är ödmjuk? Profeten alaihissalam sa att det finns ingen människa som ödmjukar sig förutom att Allah kommer att upphöja honom. Allah kommer att ära honom och upphöja honom. När du ödmjukar. Folk älskar de som är ödmjuka. Och när de blir omtyckta av människor. Så man ska vara ödmjuk. Mashallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala efter att han nämner dessa högmodiga trotsare som kommer att få den här förnedringen på domedagen av mörker och att de kommer att hamna i helvetet. Så nämner Allah azza wa jalla motsatsen. Vad händer med de rättfärdiga? Och vi sa att Koranen är på det här sättet. Den är methani. Den nämner motparter. Det goda och så nämner den det onda. Den nämner de rättfärdiga och nämner de syndaktiga. Nämner vad som är sanning och nämner vad som är falskt. Och så vidare. Och det här kommer ni finna genom hela Koranen. Att den är methani. Så Allah nämner här de kriminella, onda syndarna. Och då nämner Allah azza wa jalla de goda. Och då säger han وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ. Och Allah kommer att rädda de som fruktade med att ge dem framgång. لَا يَمَسُّهُمُ السُّوء. De kommer inte att drabbas av ondska, en straff. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Och inte heller känna någon sorg. Allah kommer att rädda alladhina taqaw, de som hade taqwa. Och taqwa, som de lärda har sagt, är vad som räddar människan från yani alatun najat, yani det som räddar människan från straff. Taqwa. Och taqwa är ju ett av de mest omfattande ord som finns när det handlar om vad som är bra och vad som är rätt. Och taqwa omfattar hela islam. För vad är taqwa för någonting? Det är att göra allt Allah har påbjudit och hålla sig borta från allt Allah har förbjudit. Finns det någonting från islam som har utelämnats ur den här benämningen? Finns det inte. Allt omfattas av ett taqwa. Göra det Allah vill och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Så har du taqwa så kommer du inshallah räddas från helvetet. Yani det det som räddar människan från helvetet. Och det är exakt det som taqwa betyder på arabiska. Taqwa kommer från ittaqa, yani att skydda sig från någonting. Avvärja sig från att skadas av någonting. Skydda sig från någonting. Man säger att man gick bland taggbuskarna. Ittaqaitu shawk, yani jag skyddade mig från taggarna. Ittaqaitu, yani jag skyddade mig. Samma ord. Och när man har taqwa så skyddar man sig själv från Allahs straff. Man försöker bygga en barriär, ett avstånd mellan sig själv och Allahs vrede och straff. Hans helvete. Genom att göra det Allah är nöjd med och att hålla sig borta från det Allah är missnöjd med. Det är taqwa. Så taqwa räddar människan från Allah azza wa jalla straff. Och ger människan al-fawz. Den ger människan framgång i nästa liv. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att dessa människor kommer inte drabbas av ondska. Och de kommer inte heller att känna någon sorg, yani oro, bekymmer. Och här nämner ulema en viktig sak. Yani Allah säger inte bara att de kommer inte straffas. Det skulle egentligen räcka. Men han lägger till och de ska inte heller behöva känna oro. Varför? För att du kan ibland skyddas från någonting dåligt. Du avvärjas en skada, en olycka eller någonting. Men du känner ändå en oro för att hamna i den igen. Den faran finns där. Eller hur? Jag är nu räddad från helvetet men jag kanske hamnar där till slut. Den här oron finns inte i nästa liv. Är du från paradisets folk, khalas. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ingen sorg och ingen bekymmer ska råda över dem. Ingen rädsla. Utan det är bara ämen, trygghet. Total trygghet, säkerhet och lycka i all evighet. Subhanallah. Och det är från yani tamam, yani den fullbordade belöningen i paradiset. Att den är yani fysisk och psykisk. Eller båda, åt båda hållen. Är det en total 100-procentig njutning. Det finns ingen som helst brist i paradiset. Må Allah göra oss från ahli jannah. Amin. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah har skapat allting. Och han är den som styr över allting. Lahu maqalidu samawati wal ard. Hos honom ligger nycklarna av himlarna och jorden. Walladhina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Och de som förnekar Allahs verser, det är de som är de sanna förlorarna. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Säg, ska ni beordra mig att dyrka någon annan än Allah, era okunniga människor? Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han är skaparen av allting. Han är herren över allting. Konungen och det som styr över allting. Allting är under hans makt. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Hos honom är nycklarna, yani till himlarna och jorden. Och nycklarna betyder här yani att Allah styr över allt. Den som har kontroll över allting. Och det här vet vi som muslimer att Allah är skaparen till allting. Han äger allting. Han är malik. El-malik och el-malik. Yani konungen och ägaren till allting. Han är al-qahhar, den som har allting under sig. Allah styr över allt och ingen styr över Allah. Allt är så som Allah vill och inte så som andra vill. Utan Allah azza wa jal är den som har nycklarna till allting i sin hand. Till liv, till död, till rikedom, till fattigdom, till sjukdom, till hälsa. Allting ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och om du som mu'min, som troende vet detta, vad gör du då för någonting? När du söker någonting, du vänder dig till vem? Till Allah, han som har allting i sin hand. Men du vänder inte till någon annan. Du vänder inte till en staty, en avgud, en ängel, en jinn, en demon. Du vänder dig till Allah bäst. För han är den enda som i slutändan kan gynna dig. Du söker skydd från någonting farligt, att avvärja sin skada. Du vänder dig till vem? Allah. Det finns ingen annan som kan skydda dig om Allah inte skyddar dig. Så är det bara. För allting ligger i Allahs hand. Och därför ska man förlita sig på Allah. Man ska vända sig till Allah när man söker hjälp. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala att de som förnekar är al-khasirun. De som förnekar genom detta, att Allah är den som äger allting, det är de som är förlorarna. Kolla, de söker någonting, de vänder sig till någon annan än Allah. Inte det en förlust? De söker skydd från någonting, de vänder sig till någon annan än Allah. Det är en förlust. Trots att det enklaste som finns är att lyfta händerna och be Allah subhanahu wa ta'ala. Han är den som bönhör och besvarar våra dua. Så Allah, är det en förlust att vända sig till någon annan än Allah. Ett, med att du inte får det du ber om. Du skyddas inte från det du söker skydd ifrån. Och värst av allt, du begår kyrk. Vilket gör dig till den största förloraren i nästa liv. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: säg, o ni okunniga människor, beordra ni mig att dyrka någon annan än Allah. Och det sägs här att i sabab nuzul, yani orsaken till varför Allah uppenbarade den här versen, att en mushrikin, kuffar i Mekka, kom till Muhammed alaihissalam och la fram det här väldigt idiotiska förslaget. Han var väldigt på dem, eller han var på dem till 100%. Ni ska endast dyrka Allah, ni får inte tillbe era statyer. Och de var på honom att våra statyer, det är det som är rätt. Det är det som våra förfäder gjorde. Och den här kampen som ni vet i Mekka pågick i 13 år, fram och tillbaka. Och när någon av dem fick den här dumma idén, så gick han till profeten Muhammed alaihissalam och säger: jag har en plan, jag har ett förslag. Vi dyrkar din gud ett år och ni dyrkar våra gudar i ett år. Vi gör en kompromiss. Vad tycker du om den idén? Och då sägs det att alla uppenbarar den här versen. Ja, ni idioter, är ni dumma, okunniga människor. Ska ni säga till mig att dyrka någon annan än Allah? Det är det dummaste förslaget som man kan komma med. Och den här versen tyder på en väldigt viktig sak. Den tyder på att orsaken till att folk dyrkar andra än Allah är att de inte känner Allah. Att de är okunniga om Allah. Den är okunskapen. Allah kallar dem här för jahilun. Den som inte vet, den som är okunnig. Och jahil kan också betyda sefi på arabiska. Yani dum idiot, lättsinnig. En person som har yani en brist i sitt förstånd. Och båda stämmer. Att dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala är okunskap. För som vi har sagt, vet du att Allah är skaparen av allt, ägaren av allt, den enda som kan gynna och skada, så finns det ingen som helst orsak att gå och dyrka någon annan än Allah. Någonting som varken kan gynna eller skada. Någonting som är skapat som det. Det är idioti och det är dumt. Eller hur? Och det är okunskap. Så islam är en religion av kunskap. Studera, lär dig, begrunda, reflektera, tänk rationellt, logiskt, kritiskt. Wallahi, du kommer komma fram till att islam är den sanna religionen. Det finns inga brister i islam. Nej, det finns brister i hur folk praktiserar islam. Det finns brister i folks förståelse av islam. Men själva islam, om det förstås och presenteras på dess rätta sätt, så finns det inga som helst brister. Den är dinun kamil, perfekt ur alla aspekter. Men det går tillbaka till ilm, kunskap. Hänger ni med? Så islam uppmuntrar oss till att lära oss. Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Att söka kunskap är en plikt för vem? Varje muslim. Och det är en synd i islam att inte utbilda sig. Att inte lära sig sin religion. Att förbli okunnig. Att vara ovetande om sin religion. Det är en synd i islam. Du måste lära dig din aqida, din tawhid. Hur du ska tro på Allah. Och två, du måste lära dig hur du ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en plikt, obligatoriskt. Är inte det här vackert? En religion som säger att du måste utbilda dig. Vad var det första ordet Allah uppenbarade? Iqra. Läs. Studera. Utbilda dig. Lär dig om islam. Så kunskap höjer människan. Och okunskap sänker människan. Och får människan att hamna i mörker. Och det här finner man även med världslig kunskap. Den som har världslig kunskap, han stiger. Han får jobb, han får erbjudanden. Han liksom får promotion och liknande. Eller hur? Han kommer fram med nya förslag. Kunskap räddar. Hjälper. Och okunskap sänker människan i mörker. Arbetslös, du kommer ingenstans och du kan ingenting. Och du får också en väldigt snäv syn på saker och ting, på liv. Kolla på många av de här inskränkta människorna, rasister. Det är oftast folk som är okunniga. Forskning säger att det är folk som kommer från landet, som inte har umgåtts med människor, som är outbildade, som folk som inte har res. Det är sådana människor som hamnar upp som rasister. Det är inte utbildade människor som har sett världen, umgåtts med folk. Det är sällan sådana människor blir rasister och islamofober. Utan det är okunskap. Och därför ligger det också en plikt på oss muslimer att sprida islam. Så gott vi kan, i enlighet med vår kunskap. Visa den bästa bilden av islam med vårt beteende, med vår ärlighet, med vår hjälpsamhet och allting. Och att även informellt vara de som informerar folk och upplyser folk om vad islam är. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala som svar på det här dumma förslaget. Säg ni till mig att dyrka någon annan än Allah, era okunniga människor. Då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Balillah fa'bud. Dyrka istället Allah. Wa kun mina shakirin. Och var från dem tacksam. Yani det som ni säger, att göra kyrk, det finns inte med på kartan. Att dyrka andra än Allah. Utan istället det som gäller är att endast dyrka Allah. Och inte sätta någonting vid hans sida. La ilaha illallah. Wa kun mina shakirin. Och var från de tacksamma. Och det är också en viktig sak. Yani, tacksamhet blir här som en synonym till att dyrka Allah. Allah förtjänar att dyrkas. Allah har givit oss allting gott vi har fått. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Allah säger att vad gott ni än har så är det från Allah. قُلْ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ. Allt från Allah subhanahu wa ta'ala. Var tacksam till Allah. Allah har givit dig livet, hälsan, tak över huvudet, mat på bordet, dricka, synen, hörseln, förståndet. Ska du inte tacka Allah? Allah är bara tacksam till Allah. Och hur är vi tacksamma till Allah på bästa sätt? Genom att dyrka honom. Göra det han vill, det som behagar honom. Det är det som är sann tacksamhet. Inte att leva som en bandit, som en gangster och säga alhamdulillah, jag är tacksam till Allah. Nej. Utan nyttja de gåvor du har fått med det som gör Allah nöjd. Det är tacksamhet. Eller hur? Så man ska vara tacksam till Allah azza wa jalla. Uttrycka sin tacksamhet. Känna tacksamhet i hjärtat. Profeten alaihi salatu wasallam brukade be Allah azza wa jalla om att få ett tacksamt hjärta. Qalbun shakir. Och han brukade också be Allah azza wa jalla wa'inni ala dhikrika wa shukrika. Och hjälp mig, han sa varje morgon, hjälp mig att minnas dig, att tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. Så man ska som människa alltid vara tacksam. Och tacksamhet är en nyckel till lycka, till välmående. Otacksamhet, att vara en gnällspik, att hela tiden vara en pessimistisk människa som är otacksam, de här människorna är olyckliga. Deras liv präglas av mörker, bekymmer och olycka. Eller hur? Såna gnällsfikar som går och klagar på allt och alla. De är inte lyckliga. Alla de är inte lyckliga. Även om det de klagar på är rätt. De kanske har rätt, men vad känner du på att gå och klaga och gnälla på allt och alla? Det är bara en tacksam människa. Tacksam till Allah. Tacksam till människor. Tacksam för livet. Alhamdulillah. Tacksam du har mat på bordet. Alhamdulillah. Det här är den sanna rikedomen som våran profet har lärt oss. Att vara tacksam över de gåvor som man har fått. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers som är väldigt mäktig. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. De har sannoliken underskattat Allah. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Och hela jorden kommer att vara i hans grepp på domedagen. وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Och himlarna kommer att vara ihoprullade i hans högra hand. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Upphöjd är Allah subhanahu wa ta'ala över det som de sätter vid hans sida. Jag får det vara en vers här som... Nej, en vers som Ibn Kathir inte tar upp här, tror jag. Nej. En vers som han hoppar över, han tafsir på. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Det har uppenbarats till dig och till dem som levde före dig att om du skulle dyrka någonting vid sidan av Allah så skulle dina gärningar upphävas och du skulle förbli från de okunniga, eller från förlorarna. Den här versen var emellan versen vi tog innan. Nej. Det har uppenbarats till alla profeter, till dig och de innan dig, det vill säga alla profeter. För ni vet ju att de hade, alla profeter, i grunden ett och samma budskap. Allahs religion har alltid varit el-islam. Det finns inget som heter kristendom och judendom eller Abrahams religion, utan det heter el-islam, vilket är underkastelse till Allah. Det finns ingenstans, till och med Bibeln, att Jesus säger jag är kristen, ni ska vara kristna. Finns inte. Eller hur? Finns inte att Moses säger er religion är judendomen. Namn, de var judar till folket, men inte en religion. Vad är religionen? Att underkasta sig Allah. Vilket på arabiska är el-islam, el-istislam och lillah. Att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. att sändebuden, profeterna är bröder. De kommer från olika mödrar, men deras religion är en. Och det här är det logiska. Varför ska en Gud, som är el-hakim, den vise, skicka profeter med olika religioner till mänskligheten? Vill Allah ena mänskligheten på en och samma sak, eller vill Allah splittra mänskligheten i olika religioner? Självklart, det är helt logiskt, 100% logiskt att Allah vill ena människorna på en och samma religion. Eller hur? Allah har ett syfte med att han har satt oss på jorden. Att vi ska tjäna honom, han ska testa oss. Livet är en prövning. Så alla profeter från Adam till Noah, till Ibrahim, till Mosa, till Jesus, till Mohammed, kom alla med ett och samma budskap. Dyrka endast Allah och sätt ingenting vid Allahs sida. När det kommer till dogmen, till aqidan, vad vi tror på, så är alla profeterna eniga i sitt budskap. Eller tro på Allah, det ändras inte. Dyrka Allah, det ändras inte. Tro på nästa liv, det ändras inte. Men när det kommer till vissa praktiska saker i dyrkan, där kan lagarna skilja sig. Beroende på vad som var lämpat för den tiden och den platsen. Hänger ni med? Vissa människor, yani, han inte utvecklas i sin tro. De kanske, folket utplånades, eller folket var väldigt, väldigt få. Profeterna kom och det var inte många som följde och liknande. Så de fick inte långa, yani, stora lagböcker och liknande. De fick enklare bestämmelser. Baserat på deras tid och plats. Så lagarna kan skilja sig. I vissa detaljer. Men i grunden det handlar om att de alla har bett, de alla har fastat, de alla har hjälpt fattiga, man ska vara ärlig och man ska inte begå otukt, man ska inte dricka alkohol. Liknande saker har präglat enligt profeternas religion. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala, det har uppenbarats till dig och de innan, att om ni skulle ha satt någonting vid Allahs sida så skulle era gärningar upphävas. Och du skulle vara en förlorare. Den här versen bevisar en väldigt viktig sak. Och det är att kyrk, avgudadyrkan, politeism, upphäver människans goda gärningar. De nollställs, zero, du har ingenting kvar. Och det tyder på faran av kyrk. En muslim kan synda. Och inshallah, de här synderna upphäver inte hans goda gärningar. Han är fortfarande muslim. Och hans goda gärningar finns kvar. Men här, gärningarna upphävs. Om man sätter någonting vid Allahs sida. Man går ut ur religionen. Man är inte längre muslim. Så det är den värsta, farligaste synden en människa kan begå. Det är kyrk. Nej. Tillbaka till versen. Allah subhanahu wa ta'ala säger då här att hela jorden kommer att vara i hans grepp på domedagen. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Att de har sannoliken underskattat Allah. Och på domedagen så ska jorden vara som ett grepp för Allah i hans hand. Och himlarna ska ligga hoprullade i hans högra hand. Namn. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Al-qadr på arabiska yani ta'zim, att upphöja Allah. Yani de har sannoliken inte upphöjt Allah. De som säger att Allah har en son, en dotter, att Allah har barn, att Allah är som en människa, att Allah har brister, att Allah har partners och liknande. De har sannoliken underskattat Allah. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. De har inte gett Allah hans fulla rätt. Och sen säger här Ibn Kathir, yani då de dyrkade andra vid sidan av Allah. Då Allah Azza wa Jal är el-azim, den mäktigaste. Det finns ingen mäktigare än honom. Allah är el-qadir ala kulli shay, den som är kapabel till att göra allting. El-malik li kulli shay, konungen till allting. وَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرَهُ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ. Och allting är under Allah subhanahu wa ta'alas makt och styre. Ja. Och han nämner också vissa i tafsir, som Ibn Abbas. Vilka är de som underskattat Allah? Det är de som inte tror att Allah azza wa jal är kapabel att göra vad han vill. Men den som tror och vet att Allah är ala kulli shay'in qadir, han har uppskattat Allah. Han tror rätt om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också en väldigt viktig sak som vi muslimer tror på. När vi säger wa huwa ala kulli shay'in qadir. Och han är kapabel, mäktig att göra exakt vad han vill. Det finns ingenting som är omöjligt eller svårt för Allah azza wa jalla. Det är jätteviktigt. För att när man talar med folk från andra religioner, ideologier och livsskådningar, så finner man att de brister i detta. Det är som att de tillskriver alla brister. Det här gör inte Gud. Det här har Gud inte gjort. Vad som sker på jorden, det är inte Allah som har gjort det. Det är någon annan som har gjort. Vi kan bestämma vårt eget öde och liknande saker. Det är som att Allah är ovetande om vissa saker. Allah är okapabel att lösa vissa problem och så vidare. Och det här är a'udhu billah jahl. Allah azza wa jal ala kulli shay'in qadir. لا تعجزه شيء. Det är ingenting som Allah inte kan göra. Om Allah vill någonting, han säger bara kun fayakun. Det blir, alltså, bli och det ska bli. Ja. Och det nämns här i tafsir på den här versen i Sahih Bukhari att en rabbin, en lärd man från judarna i Medina, kom till profeten Muhammad alaihissalam och sa: ja Muhammad, vi finner i våra böcker att Allah azza wa jal kommer på domedagen att lägga himlarna på ett av hans fingrar, jordarna på ett av hans fingrar, träden på ett av hans fingrar, och vattnet wath-thara, och jorden på en av hans fingrar, och resten av skapelsen på ett annat finger. Och så kommer Allah att säga: en al-malik, jag är kung. Och då så log profeten alaihi salatu wassalam och smilade tills man kunde se hans hörntänder. Tasdiqan, i bekräftelse till det som rabbinen hade sagt. Och sen så läste profeten alaihi salatu wassalam den här versen: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Att jorden kommer sannoliken att vara i hans grepp på domedagen. Så det här är också någonting som man förstår av denna hadith, fanns i de tidigare skrifter. Vad jag vet finns inte det här i Bibeln idag, men det fanns tidigare i Bibeln. Den här det som den här munken, eller vad heter han, rabbinen då nämnde, stämmer. Att Allah Azzajal kommer att lägga den här skapelsen på sina fingrar på domedagen. Och det nämns också i andra hadither att profeten a.s. sa i Sahih Bukhari att Allah kommer att greppa jorden och han kommer att rulla ihop himlarna med sin högra hand. Och så kommer han att säga: "Ana al-malik, ayna mulukul ard?" Jag är konungen, vart är nu jordens konungar? Och en annan hadith att Allah azza wa jall kommer att säga, han kommer att prisa sig själv och säga: "Ana al-jabbar, ana al-mutakabbir, ana al-malik, ana al-aziz, ana al-karim." Och när profeten a.s. nämnde denna hadith om detta scenario att alla greppar jorden, rullar ihop himlarna med sin höger hand och säger dessa ord och upphöjer sig själv, så sa han att hela profeten skakade till, hela minbar skakade av rädsla för det som han sa. Och det här är mäktigt. Allah azza wa jalla kommer säga dessa saker på domedagen. En al-jabbar, en al-malik, en al-muluk. Vad är konungarna? De som säger att de är kungar i detta liv. En al-jabbarin. Vart är de högmodiga? Vart är tyrannerna någonstans? Tror ni någon kommer att våga säga: "Här är jag" på domedagen? La wallah. Utan Allah azza wa jalla är den enda konungen på domedagen. Lahul mulk. Maliki yawmiddin. Den enda sanna konungen på domedagen. Ska vi ta en till vers? Håller ni? Är ni trötta?
Kör på.
För det är en liten vers. Men inshallah, några minuter. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Det kommer att blåsas i hornet på domedagen. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Och alla mellan himmel och jord kommer att falla livlösa på marken, förutom de som Allah vill. Sedan kommer det att blåsas ännu en gång och då kommer människorna att stå upp stirrandes. Ja. Den här versen handlar om då domedagen infaller. Och han nämner Ibn Kathir. Yani Allah berättar här vilka stora tecken som kommer att ske på domedagen. وَالزَّلَازِلْ الْحَائِلَ. De otroliga yani skakningarna av jorden, de enorma scenarion som kommer att utspela sig, att det kommer att blåsas i hornet. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att ingen kommer att blåsa två gånger i hornet. Och den första gången så kommer människorna som lever kvar på jorden att falla ner i skräck. Och sedan så kommer de att dö. Och vissa säger här att det är tre blåsningar i hornet. Det första, skräck, folk hamnar i chock. Och det andra, folket dör. Och det tredje, folket kommer att återuppstå. Och vissa lärda säger två. Första gången de hamnar ner i skräck, dör, och sen blåser han en tillgång och då kommer människorna att återuppstå. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han nämner här Ibn Kathir, att Allah kommer att ta hela mänsklighetens liv tills alla har dött. Till och med dödsängen. Allah kommer att ta livet av till och med dödsängen. Och då kommer endast al-hayy al-qayyum, Allah, den evigt levande, bestående, att vara kvar. Han som är den första, den sista. Och han kommer då att säga: liman il-mulku al-yawm, till vem tillhör herraväldet idag, tre gånger. Och sedan kommer han att svara sig själv och säga: lillahi al-wahid al-qahhar, till Allah, den enda al-qahhar. Ej, alladhi huwa wahidun, han som är unik och han som är överlägsen allting. Och han som bestämt att allting annat än honom ska förgå. Och sedan så kommer Allah att återuppliva Israfil. Eller ingen Israfil, den första Allah kommer att återuppliva. Och sedan så kommer Israfil att blåsa i hornet ännu en gång. Och då kommer människorna att återuppstå. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ej, de kommer att stå efter det att de varit till stoft och skelett i gravarna. Så kommer Allah att återuppliva dem på domedagen. Och han nämner här, och det är också för de som inte vet, så har det ju nämnts att ängeln som ska blåsa i hornet på domedagen heter Israfil. Taiban heter Israfil. Och han har redan på profetens tid, så sa profeten, hur kan jag njuta? Alltså hur kan jag slappna av då ängeln har satt hornet på sina läppar i väntan på att blåsa? Och i vissa hadither han kollar upp mot himlen och väntar på Allahs beordring och vågar inte ens blinka i rädsla för att han ska bli sen någon sekund i att blåsa. Och så har han stått i tusentals år och bara väntar på att blåsa i det här hornet på domedagen, och då de sista människorna på jorden ska dö. Och han nämner här en väldigt mäktig hadith som handlar just om detta. Och det är att en man sa till Abdullah ibn Amr, du säger att domedagen infaller ila yom kada wa kada. Så han nämnde i alla fall till slut en hadith där han då säger att profeten alaihi salatu wassalam säger att ett dajjal, antikrist, kommer att komma i min umma. Och han kommer att stanna i 40. Och han sa, jag vet inte om han sa 40 dagar, eller 40 år, eller 40 månader, eller 40 nätter. Och sedan kommer Allah att skicka Isa ibn Maryam, och han liknar Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Och Isa kommer att dominera, och Allah kommer att utplåna en i Dajjal. Och sedan kommer folket att leva på jorden i 7 år. Yani under profeten Jesus styre, utan att det finns fiendskap mellan två personer. Och sedan kommer Allah att skicka en kall vind från Sham. Och ingen som har det minsta måttet av iman i sitt hjärta kommer att leva kvar. Allah kommer att ta deras liv. Även om han skulle befinna sig i mitten av ett berg, så skulle denna vind nå honom. Och Allah skulle ta hans liv. Och endast de värsta av människor kommer att finnas kvar. Som beter sig som rovdjur. De vet varken rätt eller fel. Och till dem kommer shaitan att komma och säga, ska ni inte besvara mig? Och han kommer att beordra dem med att dyrka statyer, vilket de kommer att göra. Och sedan kommer de då att befinna sig i detta tillstånd tills det blåses i hornet. Och alla som hör det, eller ja, ni kommer då att dö. Alla kommer att höra det. Och den första mannen som hör det är en man som är vid en vattenplats. Och han kommer då att falla ner livlös. Och alla andra som hör det kommer också att dö. Och sedan kommer Allah subhanahu wa ta'ala att sända ner ett regn som är tjockt, kletigt. Och från det här regnet kommer människokropparna att växa upp. Och så läste han, och sedan blåses det en gång till i hornet, vilket är den här versen vi har med oss. Och då kommer människorna att stå upp inför Allah subhanahu wa ta'ala stirrandes. Och sedan kommer det att sägas, människor, vänd er till eran herre. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ni låt dem stå upp. Ni kommer nu att utfrågas. Och sedan kommer det att sägas, yani till Adam, ta ut delegationen från dina barn som ska till elden. Och då så säger Adam, hur många är de av mänskligheten? Och då så säger man till Adam, 999 från varje tusen. Och det är den dagen, och det är då som barnen kommer att få grått hår. Och det är då Allah Azza wa Jal kommer att blotta sitt ben. Yani folk kommer att falla ner i sujud. Som ni hör, en hadith som handlar om väldigt många saker. Det nämnde först och främst Dajjal som kommer att komma i slutet av tiden. Han är ett av domedagens stora tecken. Och i denna hadith tvivlade sahabin på hur länge Dajjal ska vara på jorden. Yani han minns inte. Och det kan hända, han är försiktig med det han har berättat, det han hör från profeten Al-Islam. Om han är osäker, han säger jag vet inte. Eller det kanske var så, eller det kanske var så. Men i andra hadither har det nämnts att Dajjal kommer att komma i 40 dagar. Och hans förvirring är berättigad. Varför? För den första dagen är lika lång som vad? Ett år. Och andra dagen som en månad. Och tredje dagen som en vecka. Och resten av dagar som vanliga dagar. Så att det blir lite svårt att kanske komma ihåg att greppa. Men 40 dagar som då blir längre än ett år och några månader kommer Dajjal att vara på jorden. Och sen så kommer Allah Azza wa Jal sända ner Isa ibn Maryam. Och han kommer då att strida tillsammans med muslimerna mot antikrist. Och han kommer att döda honom, döda ett Dajjal. Och sen kommer folk att leva i harmoni under Isa alaihissalam i 7 år. Och det är också viktigt att när Isa alaihissalam kommer tillbaka så kommer han inte som en ny profet. Han kommer inte med en ny bok. Utan han kommer som profeten Muhammed alaihissalam som en följare till honom. Som kommer att styra folket med Koranen och Sunna. Han kommer vara som en ledare över muslimerna. Och styra dem ut med Muhammeds lag alaihissalam. Så han kommer inte som en ny profet. För Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen att alla profeter har avgivit ett löfte. Att om de skulle uppleva profeten Muhammed så skulle de följa honom. För han är profeternas profet. Det är sigillet, den sista profeten. Så Isa alaihissalam kommer tillbaka och säger åt mänskligheten att bli muslimer. Och folket kommer då leva under honom i harmoni i 7 år. Och det har nämnts vad som kommer att ske den tiden. Det kommer regna rikligt. Jordens baraka kommer ut. Frukterna blir stora, så det finns ingen hunger, det finns ingen fattigdom. Alla är, mashallah, glada. Men sen kommer yani, nästan domedagen. Och då kommer Allah skicka den här vinden som tar de troendes liv. Tills det inte finns någon troende kvar på jorden. Och då finns endast de värsta människor kvar som shaitan kommer komma till. Och de kommer att lyda honom och dyrka honom. Och det är på dem som domedagen infaller. Och domedagen som ni vet infaller på en fredag. Och det domedagen infaller då endast på de värsta av människor. Det vill säga de som då lever kvar. Och då Israfil blåser i hornet så dör varenda en av dem. Och sedan enligt vissa hadither då så kommer till och med änglarna att dö. Änglarna kommer att dö. Allt kommer att dö. Illa masha Allah. Förutom vad Allah nämner här. Vad som inte kommer att dö. Och vissa säger att det är shuhada, martyrerna som är paradiset. Vissa säger att det är Hur al-Ain och al-Ghilman, de vackra kvinnorna i Jenna och pojkarna som jobbar i paradiset kommer inte dö. För Allah har sagt i Koranen, det finns ingen död i paradiset. Taib. Så att de är ett undantag. Taib. Och sedan i alla fall kommer ingen då att blåsa än en gång. Och Allah kommer då skicka det här regnet som du har nämnt i hadithen som är kletigt. Som mannens sädesvätska, alltså kletigt. Kommer komma ner och från det finns en del på kroppen som heter Dhanbul Ajb eller Ajbul Dhanb. En liten del som finns i vad heter det? Längst ner i svanskotan. Det finns ett litet ben som inte förmultnar. Det är hårdare än resten av skelettet. Känner du till vad det heter? Kanske, va?
Coccygus.
Okay. I alla fall, det är hårdare skelett än resten av skelettet. Och från det kommer människans kropp växa upp. Som en växt växer upp, kommer upp från jorden. Men utan själ. Och Taib, som Allah skapade det första gången. Utan själ kommer då kroppen komma upp. Och sen när Israfil blåser i hornet andra gången så sägs det att själarna är i hornet. och flyger då in i dess respektive kropp. Och då فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Då står det där skräckslagen på domedagen. Och sen vet ni vad som händer på domedagen. Vi avrundar för idag och fortsätter inshallah tala nästa vecka, och då blir det sista lektionen eller sista föreläsningen i just den här suran, och sen får vi se om vi tar till sura inshallah tala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.